köra festbesökare i synnerhet före detta kollegor och elever. Det är stor glädje att se så här många här idag. Det var tal om 90 år. 90 år är en lång tid och det hörde vi ju redan en del om. För det var när skolan började. Det är svårt för oss som inte är riktigt nära den åldern att föreställa sig, men vi har ju med folk här också, några personer som är äldre än 90, och för er kanske det inte verkar att vara så lång tid. Och när man är yngre så då är det ju en oändlig tid. Min farfar som dog när jag var liten, han lär ha sagt att det har hänt så mycket på 50 år. Så det är omöjligt att det kan hända lika mycket på nästa 50 år. Fick han rätt? Det var ju väldigt mycket som hände den tiden när den här skolan var ung. Det var den tiden när elektriciteten just hade kommit i glesbygden. Och resorna var inte alls så som det är idag. När vi tänker på utvecklingen under de senaste 50 åren så är det ju oerhört mycket saker som inte fanns då när halva den här tiden har gått ens, ungefär den tiden när jag började. Det var den tiden när vi skaffade den första svartvita TV:n, när vi kopierade proven på illaluktande spritkopior, spritduplikator, och gjorde massproduktion på vaxstensiler med klet i smörja. När vi så småningom fick råd att skaffa en kopieringsmaskin. När vi skaffade filmprojektor, före det hade vi lånat från AV-tjänst filmer och projektor. Och för att inte tala om videoprojektor som vi nog fick kriga en del. Det var en del i direktionen som tyckte i början på 80-talet. Vad ska vi med en sån som kostar 5000 mark? Det var ett par månadslöner det. Och skolstyrelsen var inte heller riktigt med på noterna. För de var rädda för att man ska förgripa sig på upphovsrätten. Det var tal om datalinjer redan 1973 försökte vi oss på att införa dataprogrammering, men det var lite tidigt för att pojkarna måste iväg ut på stan för att testa sina program, och det var inte riktigt ändamålsenligt. Det fanns inte många datorer i Vasa på den tiden. Då var den här byggnaden som snart ska rivas ganska ung. Den var bara några år gammal när jag började. Och när den unga rektorsfamiljen flyttade in i flickinternatet här bakom, där det var ganska stökigt. Vår gamla slöjdlärare Erik Kullman förvarmade sig över oss och byggde en innerdörr till trappan. Det fanns besynnerliga hjälpmedel att övervaka ordningen på den tiden. Jag tänker tillbaka på det när jag började med kollegorna Ann-Lisa Åke Lillas, och Åke var erfaren från hangutiden och visste att man behövde hålla ordning. Men det hade redan Johannes Kronlund tänkt på när huset byggdes, för han hade installerat en dörrspärr så att man kunde låsa dörren och inte gå varken gå ut eller in. Den använde vi nog inte så mycket. Jag vet inte om vi använde den alls. Och sen fanns det ju också en knapp som man kunde sätta på så att det ringde hos oss när någon gick genom ytterdörren. Det fanns nog andra saker också i internatet som kunde vara störande för nattsömnen. Också vice versa från vårt håll. Jag ska inte trötta er med många konstiga minnen från anno datumal. Det finns en del som jag har försökt komma ihåg i min blogg. Och där finns det ett och annat om kreativitet och många fina festminnen. Och så många personligheter som har nötts och blötts mot varann under åren. Men vi ska se lite närmare på frågan, varför grundades skolan? Margite var redan inne på bakgrunden med kulturen. Och Det hade ju kommit några folkhögskolor till före den här skolan kom 1926. Så kallade kulturella folkhögskolor. Det hade också kommit en finsk evangelisk folkhögskola. Men man ville ha en svensk också. Och det var då inom evangelieföreningen som man utvecklade de här tankarna. Fram till 1922 var evangelieföreningen en tvåspråkig förening, en enda. Från 1922 bildades en svensk förening och en finsk förening. Och den svenska kom då att driva det här projektet. Och det var en kyrkoherde, Jakob Emanuel Bäck, som hade sitt foto länge här på festsalsväggen. Det var många som undrade vad det där är för gubbe egentligen. Det var han som var initiativtagare till det här 1921. Vad var då syftet? Jo, det stod i ungdomsvännen. Man vill fostra en ungdom stark i sin evangeliska tro för att i våra svenska bygder leda ungdomsarbetet och vara Herrens vittnen i sin omgivning. Det var i ett bönehus som sagt i Dagsmark som skolan inledde sin verksamhet och Johanne Sjöblad, folkskollärare, var dess första rektor. Och läroplanen följde väldigt mycket det här syftet att fostra ungdomen både i de vanliga konsterna att räkna och skriva och kanske bokföra men framförallt i den kristna tron. En stor del av läroplanen upptogs av kristendomsundervisning. Och det var ju så också att man verkligen längtade efter en grundligare undervisning, både den andliga och den materiella, eller den världsliga profana om vi kan säga så, med tanke på att många hade gått 6 år i folkskolan och inget annat. Och sen kom det här då att naturligtvis utfyllas med studielinjer och med nya linjer. Men det var, när jag började så var det ifrågasatt om folkhögskolorna kan fortsätta. För då började grundskolan. Och man sa att det kommer inte elever till folkhögskolorna längre sen grundskolan har slagit igenom. För då har man gått 9 år i skolan. Och man kanske inte behöver gå mer i skolan. Jag hade en kollega, Gustav Skuthälla, var då rektor i Kronoby folkhögskola och han ropade ut med stora bokstäver på en tidningsspalt. Gå samman eller dö, alla 7. Det var 7 folkhögskolor i svenska Österbotten. På något sätt finns de alla kvar. De har inte dött, men de är ganska förändrade. Men det här var då orsaken till det här var att man såg en annat behov än skolmyndigheterna. Och här är jag nu inne på det som också idag tycks vara den allra svåraste biten. Nämligen att man inte förstår den speciella karaktär som en folkhögskola har. Då hade vi krig med skolstyrelsen och med undervisningsministern och på många sätt. Och idag behövs det nog kanske ett sådant krig inom citationstecken för att kunna komma fram med tankar och synpunkter som skulle kunna ge bättre ekonomiska möjligheter. Vi har redan varit i en speciell situation i den här skolan under egentligen alla tider. För tänk nu på det här sättet. En folkhögskola är en liten skolform, en minoritet bland i skolsystemet. En finlandssvensk folkhögskola är ännu mindre, en minoritet bland folkhögskolorna. En kristen finlandssvensk folkhögskola, ytterligare en avskärning. Och sen en sån typ av kristen som inte vill anpassa sig till allt det som förekommer i samhället, som många kallar för trångsynt. Det har vi varit med och kämpa för. Det är säkert inte lättare att kämpa för skolans överlevnad idag än under tidigare generationer. Men det skulle föra för långt att gå in på olika verksamhetsskeden och sådana saker. Det finns i historik. Istället ska vi se lite mera på vårt märke som vi också har hört tidigare. Nämligen korsmärket och det fullkomnat. Det är det centrala syftet för skolan. Korset blev tidigt den kristna symbolen, ett avrättningsredskap som var fruktat, som var hatat. Det blev den kristna kyrkans käraste symbol. Och det är nu också här vår symbol. Vad betyder det fullkomnat? Jo, det är en äldre översättning av de ord som Jesus sa på korset när han dog, innan han dog. Han sa enligt vår moderna översättning, det är fullbordat. Och det med, då sa, menar han, det är allt färdigt. Och vad är det som är färdigt? Jo, det sjöng vi om. Den här sången som vi sjöng strax innan kören sjöng. Det är fullkomnat. Profeters längtan sedan 1000 år och många konungars varma trängtan fullbordan når. Ty kvinnans sed som Guds offerlam har seger vunnit på korsets stam. Det handlar om det budskap som profeterna i Gamla testamentet förutsade och som uppfylldes när Jesus Kristus, Guds son, föddes av jungfru Maria, så som Gud hade förutsagt, ända från syndafallets dag, när han sa till Adam, kvinnans säd ska trampa, när han sa till ormen, kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud. Allt börjar med Guds kärlek. Det är han som så älskar världen, att han inte kan låta den gå förlorad, gå och bli djävulens fånge för evigt. Det skulle ha varit rätt, för vi har alla syndat. Och en syndare passar inte ihop med Gud. Gud kan inte ta emot syndaren. Gud måste ingripa, han måste sända sin son för att bli en människa, födas genom ett under av jungfru Maria. Det som vi också påminns om idag på Mariebebådelsedag. Han måste bli ställd under lagen. Det vill säga han måste göra allt det som Guds heliga lag kräver. Och göra allt utan att svika på en enda punkt. När djävulen frestade honom i öknen så stod han emot. Uppfyllde det som Guds lag krävde. Och tillbakavisa djävulen. Han var den enda människan som kunde göra så. Och han kan därför inför Guds lag stå upprätt och säga, det här allt har jag gjort. Det kan ingen annan, ingen människa, ingen dödlig människa. Och det som han gjorde, det räknas till godo för oss. Hans heliga liv räknas som vår förtjänst. Då vi döps kläs vi i en dräkt som heter Jesu rättfärdighet. Och har vi den dräkten på oss så kan vi, du och jag, stå frimodigt fram inför Gud. Därför att tillsammans med oss står Jesus och säger, se på mig och min rättfärdighet. Det är den som gäller. Jag har nämligen uppfyllt hela lagen, säger Jesus. Det är fullkomnat. Men han fick något istället av oss. Vad fick han? Våra försök att göra gott, våra goda gärningar, vår ödmjukhet. Fick han vår bestämda vilja att bli Guds barn? Nej, han fick något annat. För det här skulle aldrig ha räckt till. Allt det här som vi kommer med är fullt av syndens smitta. Han fick vår synd. Din och min synd, hela världens synd, från första början till slut. Den lades på honom och han bar den ända till döden på korset. Han blev torterad för den synden. Han gick via Dolorosa och bar sitt kors och föll under korset och han spikades upp på korset på det mest smädefulla, hemska, förhånade sätt, föraktade sätt som en människa kan bli förödmjukad på. Det var inte för sin egen skull, det var för din och min skull. Det här gav vi honom. Där stod vi med i skaran som ropade korsfäst. För vi ville det att han inte skulle få leva. Ja, det ville de som stod där, kan du säga. Men i vår natur är vi likadana. Det var det vi gav honom istället för att han gav oss sin helighet. Och det här gjorde han för att uppfylla faderns vilja, Gudfaders vilja, som han berättar om själv i Johannes evangeliet 6:e kapitel. Så säger han så här: detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Tänk vilka ord. Det här var det som skolan grundades för. Tänk vilka framtidsutsikter det här ger. I en tid som är full av oro och ängslan, ångest inför allt det som man upplever hotar vår värld idag. Det här är något helt annat än att fyllas av oro för att jag inte ska räcka till, för att mina gärningar ska bli avslöjade inför domaren och att han ska förskjuta mig. Det är någonting helt annat när Jesus har gjort sin fars vilja för att köpa oss till Guds egendom och ge oss en plats i hans himmel av nåd för Jesus skull. Det här ville de som tog initiativ till Evangeliska folkhögskolan. Och därför skulle också bibelundervisning, kristendomsundervisning, vara en central del av undervisningen. Och också de gamla älskade sångarna som finns i Sions harpa, som har sjungit så mycket i denna skola. Och det här måste också idag vara centralt för Evangeliska folkhögskolan. Mycket har förändrats. Det är mycket som vi inte rår på, som helt enkelt läggs på för att världen är sån. Men korset i centrum får inte flyttas till periferin. Då är det slut. Det här är också den stora chansen för er som har förmånen att vara elever i Evangeliska folkhögskolan. Ni har fått ett privilegium att lära känna livets bröd, livets furste, herrarnas herre och kungarnas kung. Att få vara tillsammans med honom och så få hopp inför evigheten. Och så har ni fått ett tecken som världen föraktar. Och som många hatar och rent av vill utrota. Korsets tecken. Många har fått ge sitt liv för det tecknet. Nu vet jag att många av er har kommit från sådana länder där det verkligen idag är förenat med livsfara att bära ett kors, att bekänna sin kristna tro. Men det vet vi ingen av oss hur det blir i framtiden. Men har vi det här korset, det här tecknet, så betyder det ingenting vad som händer med vår kropp, med vår utvärtesmänniska. För den lever ju här en kort tid, även om 90 år kan tyckas vara långt. Men det är en tid som är kort i förhållande till en evighet. Och Gud har lovat att den som tecknas med korsets tecken aldrig någonsin ska förgås. Han har oss i sitt beskydd, även om det skulle gå så att vi får lida också till det yttre för vår tro. Men det stora är att han ändå är vår Herre och kung. Den som Gud har satt sitt tecken på kan ingen makt i världen skilja från honom. Därför ska också ett klart och rent budskap om den korsfäste och hans kors vara ett särmärke för Evangeliska folkhögskolan. Om det sen än bär till svårigheter och kanske till död. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då. Hur det än går, lämna aldrig den korsfäste frälsaren. Det säger jag både till er som leder skolan i svåra tider, och det säger jag till er elever, och till forna elever och alla andra, till oss alla. Så får vi ännu be med sångorden som vi sjöng. Det är fullkomnat, o Jesus kära, det är ju så. Må du vårt tvivlande hjärta lära och att tro därpå, och vila tryggt på den klippans grund som inte rämnar i domens stund. Amen.